Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
بعضكم بالأوهام وأنا ببني بالأحلام كل شي عندكم لبعدين شوف وأنا وين انتو بعضكم بالأوهام وأنا ببني بالأحلام
كل شي عندكم لبعدين Joanna Lemlenius är entreprenören bakom barnklädmärket Mixed Pre Banyul. Valet 2014 hade så stor påverkan på henne att det ledde till att hon, tillsammans med sin familj, bestämde sig för att utvandra till Gambia. Där hon har sina rötter från sin pappas sida. Hon berättar om sin resa. Först att växa upp som en svart svensk flicka i Sverige för att sedan ta med sin familj och verksamhet till Gambia. Hör på hennes spännande historia om sjuksköterskan som startade barnklädmärket med produktion i Gambia med ett hållbarhetstänk som fått henne att se på sitt miljöansvar ur ett annat perspektiv.
Hej och välkomna till podden Resan hit, Joanna Lemnelius.
Tack.
En så här fin, vacker sommardag. Och du skiner som solen och har jättehärliga kläder på dig. Jag har verkligen längtat till det här samtalet.
Gud vad kul.
På riktigt. Ja. Du är bara här en liten kort stund, för det här är inte ditt hemmabas.
Nej, men nej, det är ju inte det. Eller, det är ju också jättemycket hemma. Jag sa ju att jag ska åka hem när jag åkte. Men vi har flyttat till Gambia för ett år sedan. Så nu är vi hemma på spännande. Sommarlov.
Men Joanna, berätta, var och när föddes du?
Ja, men jag föddes i Gävle. Ja, 1982.
82.
Ja.
Bra årtalar.
Ja. Och ja, men precis. Min pappa kommer från Gambia.
Det är så.
Ja.
Och mamma?
Hon är svensk.
Hon är svensk. Och berätta om din barndom. Syskon, familj, skolan,
hem. Ja, men... Jo, men jag föddes ju då i Gävle och där bodde vi tills vi flyttade till Hälsingland, Segersta. Så jag uppväxt verkligen på landet i en by med kanske 500, eller då kanske, nu kanske det bor jättemånga mer där. Men det är i varje fall en liten by. Och min mamma och pappa separerade så jag har växt upp med min mamma och hennes nya man, eller nya man, min bonuspappa.
Alltså. Har du syskon?
Ja, men jag har många syskon. Eller jag har 12 syskon.
Wow.
Mm.
Vem är det som har varit duktig på att
producera? Det är pappa.
Oh, wow. Jag har 3 och jag är helt trött.
Är det så? Men folk säger till mig så här, gud, har så många syskon. Och jag tänker alltid, är det många? För att det skulle ju vara så konstigt om någon inte fanns. Eller om det,
alltså,
för att alla är ändå...
Självklara.
Ja!
Det beror på, alltså jag tänker ju när jag säger wow, vad många... Så då tänker jag ur det perspektiv att vara förälder för 12 stycken. Och så tänker jag, wow, 12 gånger bebisålder, 12 gånger.
Ja, precis.
Men det kanske inte är samma föräldrar och samma konstellation.
Precis, vi har lite olika föräldrar.
Men om jag tänker ur perspektivet syskon, så tänker jag, gud vad härligt, 11 syskon att välja på.
Ja.
Det är jätte, det låter ju jättehärligt med stora middagar, och är det så?
Ja, men det är 100% härligt. Och jag är verkligen nära alla. Och har... Ja, men jag känner verkligen att jag har verkligen fostrats också av att ha många syskon. Det är liksom en stor del av min personlighet.
Så vilket nummer är syskonskaran på dig?
Nej, men jag är äldst.
Du är äldst till och med?
Och min yngsta syster är 5 månader.
Mm. Gammal?
Mm.
Nu?
Ja.
Wow.
Mm-hmm.
Men vänta nu. Jag tänker att ens ordning i syskonskaran präglar den ganska mycket. Om man är så här mellanbarn. Jag brukar ofta i podden prata om att jag är mellanbarn.
Okay.
Och då tror jag att man är på ett visst sätt i mitt huvud.
Har du något som du tänker då? Alltså?
Ja, jag tänker när man är mellanbarn i en konstellation av 3 så är man, i alla fall jag, men förmedlaren. Mm. Man, liksom, man är inte bebisen, man är inte heller den äldsta. Man är inte så jättespeciell. Jag har hört, eller jag har ju 3 barn själv. Och jag kan ju säga så att det som identifierar mellanbarnet, det är lite så här uppmärksamhetsbehov.
Mm-hmm.
För att de får ju inte så här, åh du är äldst, åh du är bebisen. Sen var ju jag självklart inte så. Men ja, de säger i alla fall att man är lite så här uppmärksamhetssökande. När man tycker om att synas och höras. För sig, det är det nog i mina, bland mina syskon så är det nu jag den som syns och hörs mest.
Just det.
Numera.
Uh-huh.
Men jag har ju varit den som har förmedlat, kanske varit ganska tyst och varit den som har tagit ansvar gentemot mina föräldrar. Ja, men lite så.
Just det.
Och då tänker jag, är man 12 och är äldst, det måste ändå sätta vissa saker måste man ju präglas av i sin personlighet.
Ja, så är det ju absolut.
Och har du aldrig tänkt på det här själv?
Jo, men det har jag. Men det är också, jag har tänkt på det här jättemycket eftersom vi också har olika, alltså olika föräldrar.
Mm,
jag har en lillebror på mammas sida och sen så resten är från pappas sida.
Mm.
Och att, men jag känner ju mig verkligen som en stora syster.
Mm.
Det är liksom också något som jag
kan
tycker om
att vara. Kan det vara tungt ibland att ha ansvar för 11 småsyskon?
Nej, det kan du verkligen inte. Jag älskar det. Jag tycker att det är så himla toppen. Bara.
Mm.
Tänker att också att det är något som har gett mig mycket att också få känna ansvar. Men det är också speciellt, ska jag säga, med mina yngre syskon. I och med att vi inte har växt upp under samma tak alla. Och som när jag var 15 och flyttade till Gambia första gången, då bodde jag med 2 av mina yngre bröder. Och de är väl 6 och 8 år yngre.
Mm. Mm.
Och då fick ju de verkligen fostra mig på ett sätt. Och vara min ledstjärna, eftersom jag inte var så inne i gambisk kultur eller så här förstod oskrivna regler, hur man, vad man hade på sig, hur man betedde sig. Och alltså lära mig prata Wolof. Så jag har liksom fått så mycket av att de var yngre än mig. Och då finns det på något sätt inga spärrar som äldre personer inte kunde säga till mig. Att så här måste du göra när du går in i ett rum. Alltså men de kunde säga till mig att nej, men nu ska vi ju på ett dop. Då måste du ha på dig det här.
Mm.
Alltså, och att jag känner på något sätt att jag verkligen fostrats av dem.
Mm. In i den kulturen.
In i den kulturen.
Mm. Coolt.
Ja, och att de var så mycket yngre än mig ändå. Men ändå visste så mycket mer.
Mm. Och hur kom det sig att du flyttade till Gambia när du var 15?
Men jag ville åka på ett sånt här utbytesår till USA.
Mm.
För att det skulle min bästis göra. Men det fick jag inte. Och då vet jag inte om jag hade tänkt på det. Men då sa jag i varje fall att jag skulle flytta till Gambia.
Vänta du, var det mamma eller pappa som inte tillät dig?
Det var mamma.
Det var mamma. Men Gambia gick bra.
Ja.
För då var det pappa kanske.
Ja, men det var också som att jag förstod att hon kunde ju inte säga nej. Om jag sa att jag ska flytta till Gambia. För det var ju ändå min pappas hemland. Och halva min släkt bor ju där.
Mm.
Så då gjorde, men jag var också skoltrött efter 9:an. Så då gjorde jag det och bodde där ett år. Mm. Och det är det bästa året i mitt liv.
Oh. Mm.
Viktigaste.
Var det också svårt? Var det, för jag gjorde ett sånt år efter gymnasiet. Då var också, jag ville till Frankrike. De bara... sen bara, då flyttade jag. Då fick jag jobb och så flyttade jag till Iran. Där mina föräldrar kom ifrån. Mm. Och då var det också så här, det var ingen som kunde säga nej till mig.
Nej.
Fast det var så här, men vi rekommenderar att du, ja, fast nu ska jag åka till det här landet som ni har,
ja,
du vet, promotat för mig.
Ja, men
som
precis.
Ni pratar om hem. Varför får inte jag flytta dit nu?
Ja.
Jaha. Men det var också en av de bästa, men åh, vad svårt saker och ting var.
Ja.
Som jag inte kan riktigt...
Men jag tror att, åter till mina syskon, det hade varit 1000 gånger svårare om de inte var där. För de hade ju ändå en förståelse också för var jag kom ifrån. Och att de var verkligen mina ledstjärnor i det här. Så jag kan bara tänka mig att det hade varit 1000 gånger svårare om jag inte hade delat det med dem.
Och när du kom hem då efter 1 år, kände du att du tänkte annorlunda, att du var annorlunda?
Nej, men 100%. Allting var annorlunda.
Jag som vad? Se ett exempel.
Nej, men som till exempel att konstant ha hört så här, jaha, var kommer du? Var kommer du ursprungligen ifrån? Var kommer du ifrån? Var kommer du ifrån? När jag landade efter det året var jag bara så här, det spelar ingen roll. Ni kan fråga mig, jag kommer inte bry mig. Ibland kommer jag säga Gambia, ibland kommer jag säga Sverige. Det är upp till mig att bestämma. Och det var nog första gången som jag kände det, 100%, att så här, jo, men jag hör hemma i Gambia, det är mitt land. För även om jag hade haft kontakt med min släkt och vi hade varit där på semesterresa, det blir ju aldrig liksom samma sak, eller vad man ska säga.
Och att jag känner igen det här så mycket.
Att bara så här veta sitt ursprung på något sätt.
Att det ena utesluter inte det andra. Nej. Om jag råkar svara Gambia en gång, betyder det inte att jag är inte
precis
svensk då?
Och det är ingen annan som kan definiera. Det är ingen som kan säga så här, jaha, men du är från Gambia, men du vet inte vart det här ligger, eller du pratar inte språket, eller du inte... När man, efter att ha varit där, så kände jag mig verkligen som trygghet i att så här, ja, men det är en plan.
Hade var det, på vilket sätt var det, för du sa att du växte upp i Segersta, som var en by, som inte jag vet var det ligger.
Nej.
Men det låter ju litet.
Ja, det var litet.
Jag har ju en av mina tidigare gäster, Alice Bah Kuhnke, som växte upp i... jag kommer inte ihåg lilla...
Kosta, eller?
Ja, något litet by i Småland.
Ja.
Men hon berättar ju att... för då ställde jag frågan liksom... På vilket sätt kände du under din uppväxt att du inte var som alla andra? Hon är ju en svart pappa. Hon bara, men gud, även om jag inte tänkte tanken så var det ju påmind från yttre liksom. Det var jättemycket hot och jättemycket... Ja, men de var de enda svarta... hennes pappa var den första svarta i hela den här byn liksom. Det var, det var jätteovanligt. Så det fanns nog inte många stunder man inte tänkte på att man var annorlunda eller såg annorlunda ut. Kan du känna igen dig i den?
Ja, men också både och. Alltså som barn när jag bodde i Segersta så var ju verkligen... ja, men jag bodde ju med min mamma och hennes man. De är ju vita. Så vi var ju liksom inne i... Det var inte som att vi stod ut, kanske som om jag hade bott med min pappa där. Men jag kommer ihåg det också. Alltså inte att jag fick hot på något sätt eller så. Men jag kommer ju, det var ju alltid närvarande. Och det var alltid någonting som jag behövde förhålla mig till för hur människor då såg på mig. Men det var också som att jag fick... Alltså att det var... Att så många tyckte det var så otroligt exotiskt. För jag också gjorde allting annat rätt. Jag pratade svenska, jag var hästtjej, jag spelade fotboll, jag var bra på att kasta kula. Alltså att det var så här...
Det var inte så att man trodde att du var adopterad då?
Jo, men det var det nog många... Nej, fast inte, den byn var så liten.
Så man där, visste att det inte
där
var så.
Där visste man. Men alltså absolut att man har... att folk har frågat. Just för att man... så här, kan svensk kultur. Och då blir man också, det tycker jag, upplevde jag att många människor i min barn tyckte liksom var bra, att jag fick klapp på ryggen, typ. Ja, men du förstår hur man firar midsommar. Man bara, ja. Jag förstår.
Ja, vad häftigt.
Ja, eller?
Ja, men vad häftigt att det hände vid 15 års ålder. Att du bestämde dig, det var det som var häftigt. Att
ja, precis. På något det sätt, var liksom... verkligen att få äga det på ett sätt som jag vågade göra efter det. Ja.
Få äga sin identitet på något sätt.
Ja, men verkligen.
Och sen så kom du hem och sen var det gymnasiet då?
Ja, precis. Eller hur? Då hade vi flyttat till Gävle. Så där gick jag gymnasiet.
Och vad hände sen?
Ja, men jag har liksom alltid vetat att jag, sen jag var barn, tror jag att jag ska inte bo i Sverige. Det har aldrig funnits på min karta. Jag hade liksom alltid planer så här, ja men efter gymnasiet då ska jag flytta till London, sen ska jag flytta till, alltså att det alltid var.
Gjorde du det då? Flyttade du till London?
Ja, men det gjorde jag. Jag var inte där så länge. Ja, men jag var där ett år.
Ja.
Och sen att jag liksom har haft det i mitt system på något sätt att jag inte ska bo i Sverige. Men sen så bodde jag i London ett år efter gymnasiet och då bodde jag med en kompis som jag lärde känna när jag bodde i Gambia som också hade flyttat till London.
Kul.
Ja. Så då fick jag också gambisk.
Vad hade du för framtidstankar? Vad skulle du jobba med? Vad?
Ja, men det var ju verkligen, men det var ju också att jag men jag var verkligen bara att jag vill flytta utomlands. Det var liksom en stor del. Och så var det så här, ja men okej, vad kan man gå för utbildningar om man vill?
För att få
kunna. Och så var det så här, jo men sjuksköterska, det kan man ju ta. Ja, det. Så det var verkligen bara, sen pluggade jag till sjuksköterska.
Ja, du gjorde det?
Här i Stockholm. Så det var liksom mer val av utbildning för att så här, vad kan jag få en utbildning som liksom funkar, som kan ta mig någonstans.
Jobbade du sen som sjuksköterska?
Jo, men det har jag gjort.
Det har jag gjort.
Absolut.
I Stockholm?
Ja.
Men sen har det ju hänt lite på hemmafronten, familjefronten.
Ja, men precis.
Berätta om din familj.
Ja.
Du har alltså, några barn?
Jag har ju, det här, ja, men jag har ju tre barn.
Tre barn?
Ja. Och min äldsta dotter är 11.
Just det.
Ja. Och hon... jag blev gravid precis när jag hade gått klart sjuksköterskeutbildningen. Och då bodde jag med min bästis, Ann-Sofie. Och, men Billys pappa, vi var ihop, och han bor i New York. Och så blev jag gravid och så bestämde vi oss att vi ska ha det här barnet. Och då hade jag någon form av bild att jag kommer nog flytta till New York och hit och dit. Men sen så insåg jag att nej, jag kommer inte flytta till New York utan jag kommer vara kvar i Stockholm. Och jag bodde alltid med Anso och hon var med på min förlossning. Och hon var den första jag berättade för att jag var gravid också. Och då sa hon att jag kommer finnas här för det här barnet alltid. Det kommer vara mitt barn. Mm. Och sen har det varit så. Så jag har verkligen en familj med min bästis. Och nu har hon två biologiska barn och två bonusbarn. Som också verkligen är del av min familj. Men då i varje fall så hade vi levde tillsammans och hon tog föräldradagar och var med Billy. Nähe. Och min äldsta dotter Billy kallar henne mamma och...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och det var liksom aldrig någon plan att egentligen nu ska det vara så här, utan det var mer så här, men hur vill vi leva våra liv? Ja, men vi bor ihop, att du får barn, det förändrar inte att jag kommer finnas där för dig eller att du kommer finnas där för mig, utan att vi verkligen hade så här mycket tankar på om att man kan skapa familj på andra sätt.
Mm. Att man måste inte vara ett par eller ett kärnfamilj.
Nej, och att det är liksom bra att vara flera vuxna i barns liv.
Gud, vad vackert, vad fint.
Ja, men det är faktiskt fint.
Mm. Det är liksom att ta det här med fadderföräldrar, gudföräldrar till ett ytterligare nivå.
Ja, faktiskt.
Eller många ytterligare nivåer. Och det har ju gjort.
Jag tänkt på det mycket i så här val jag har gjort och att jag ibland vågar göra saker som... Det är ju också för att jag känner att jag verkligen har en trygg bas i ryggen av min familj. Som inte bara då består av Simon, min man. Utan det är också mer människor där bakom.
Coolt.
Ja.
Mm, det är faktiskt coolt. Och känna den att man är inte själv. För jag tror att det är en av de största spökena vi har.
Och framförallt för mig så har det varit att det finns ingenting som jag kan göra som får de här, som skulle få de här människorna att de skulle bli besvikna på mig eller att de skulle tycka att jag misslyckades. Det finns inte, för att de är nära mig på ett sånt sätt och vi har ställt upp på varandra och vi har kämpat för varandra och vi har bytt vi har bytt blöjor på varandras barn. Vi har hämtat dem, vi har gått
vilken rikedom alltså.
Ja, men det är ju det bästa.
Och för ett år sedan så hände det... Jag har ju följt det ganska länge på Insta. Och då vet jag att ni flyttade till Gambia. Men jag vet inte riktigt liksom hur ni kom fram till det beslutet. Mm. Vad hände? Vad tyckte din man om det? Var det din idé? Var det hans idé?
Ja, berätta. Precis. Ja,
men, för det kom två barn till också, ska
vi
tillägga.
Två barn. Ja. Precis. Rio och Nenne. Ja, så...
Det är väldigt coola namn på dina barn. Visst. Billy, Rio och Nenne. Love it.
Bra. De är så missnöjda och vill byta till olika. Är
det, så? Det är som mina kids. Man kan inte vi heta så här Alexander? det sa min son ett tag. Han bara, nej.
Ni får byta sen. När ni
ja, precis. Nej, det får de inte. Nej,
de kommer inte vilja det sen. Ja, men vi bodde ju i Gambia en vända. Alltså, valet 2014. Jag har förstått i efterhand att jag blev deprimerad. Jag har inte, alltså då var det liksom inte så utkristalliserat eller liksom, jag fattade det inte, tror jag bara. Men jag tyckte det var så, det var ju verkligen SDs första val kanske, där man verkligen kände i luften att så här, jo, men det kommer gå bra för dem. Och jag upplevde, jag jobbade i vården då, jag upplevde verkligen att så här, men det finns liksom en ny nivå av hur man kan uttrycka sig rasistiskt. Mm. Att jag verkligen kände det. Och innan valet så var jag så här, men jag kunde inte åka tunnelbana för jag var rädd att se deras valkampanj. Jag kunde inte gå till Medborgarplatsen för att där hade de en valstuga. Att jag så här utvecklade någon form av rädsla. Och i samma veva så hade min äldsta dotter börjat säga att hon ville vara vit. Så det blev liksom för mycket. Och då så bestämde vi oss att vi flyttade till Gambia ett år och bara ser hur det går.
Men det tog några år innan ni kom fram till det beslutet?
Nej, vi flyttade då 2014.
Ni gjorde det? Okej.
Och sen blev jag gravid när vi var där. Och så var vi så här, vi ska bara åka hem och så tar vi en termin hemma och sen kommer vi flytta tillbaka. Och det gjorde vi inte. Så då tog det 4 år till nästa val. Innan vi flyttade igen.
Okej, så ni bodde där 4 år?
Nej. Precis. Vi bodde där 1 år.
Ja.
Och så blev jag gravid och då flyttade vi hem igen. Och så bodde vi hemma här i Sverige i 4 år. Och sen så nu i förra augusti, alltså innan valet nu igen, så flyttade vi igen.
Och när du tänkte så här, eller ni planerade och pratade... Nu flyttar vi till Gambia. Vad tänkte du att du skulle jobba med? Första vevan?
Första vevan så levde vi på sparpengar. Mm. Och var så här, vi borde komma på något. Det finns så mycket möjligheter.
Var sjuksköterska fanns inte?
Nej, det fanns inte.
Mm.
Nej, det tänkte jag inte på.
Nej. Det var väl tur det.
Ja, kanske var det.
Och hur föddes McGrill?
Ja, precis. Men det var ju... Ja, men när man är där så är det ju lätt att man känner sig inspirerad. För folk är så snygga och så bra på att så här matcha saker och sy upp kläder till sig själva och allting. Eller många kläder är ju väldigt så här printbaserat. Som kändes kul. Och att mina barn började också klä sig så när vi bodde där. Mm. Att både Billy och Rio var liksom alltid också dressade i någonting som de hade valt själva. Som var väldigt maxat. Och sen så när vi då hade flyttat hem så tog det typ 3 dagar kanske. Så kom de ut i sitt rum helt klädda i grått. Mm. Och jag var så här, okej, vad har hänt? De bara, nej, ingenting. Kände för det här typ. Så det var liksom inte...
Tänkte du så här, gud vad, då tänker jag, vad man påverkas av sin miljö.
Verkligen. Man påverkas så mycket av sin miljö. Och det här, som du pratade om, så här, varför du vill ha den här podden. Att så här, olika människor känner ju igen sig i olika historier. Mm. Och kan man då skapa möjlighet för alla att någon gång känna igen sig, så är ju det bra. Och då var väl det som väckte att så här, men jag vill ha ett barnklädesmärke. Jag tror att det är bra att mina barn... ser andra människor lyfta det här som någonting som de vill ha på sig. Att de kanske då skulle kunna känna någon styrka i och veta så här, ja, men de här printen eller det här kom från Gambia, där vi också är från. Liksom.
Kom idén när du bodde där, eller kom idén när ni flyttade hem och de kom ut med gråa kläder?
Min idé att jag ville göra något kom när vi bodde där, men att det skulle bli barnkläder var... när de kom ut i gråkall. Och jag kommer ihåg första gången när jag såg ett annat barn på Billys skola i en mixgrilljacka. Det var liksom...
Som var din jacka, din design?
Ja, men precis. Ja. Det var så stort.
Mm, jag förstår.
Fast Billy sköt ju i det. Men jag kände ändå verkligen att wow, hon får se.
Vilket år var det här? När började du?
Ja, men det är 3,5 år sedan nu.
Det är 2016. 15. Ja. Mm. Just det, 1 år efter att ni kom hem. 2014. Ja. Nej, förlåt. Precis. Förlåt. När ni kom hem så var det ju att ni hade varit där i 1 år. Så ja, 2015, precis.
Ja. Då startade vi. Ja.
Och märket heter?
Mixed Grill.
Och varför heter den det?
Det är så cheesy. Men jag tror så här... Det var alltid min favoriträtt när jag var barn. Ja. För jag hatar att välja. Och jag tänker att det ska vara så. För alla. Man kan vara allt hela tiden. Man behöver inte välja om man ska ha ett kycklingspett eller en grillklubba.
Mm. Så det är mycket prints, det är mycket färger. Mm. Jag älskar dem, jag tycker de är fantastiskt fina saker. Men du... har väl gjort lite vuxenkläder också, lite kimmon och så.
Ja, men precis. Ja, men allting är ju, det är väldigt, alltså jag är inte så intresserad av, eller jag är inte intresserad av kläder eller barnkläder så. Men jag är väldigt, jag tycker att det är kul att jobba från Gambia och det är det jag drömmer om och vill. Så det är ganska svårt att så här få en hållbar produktion, eller det är svårt, och det är svårt att producera barnkläder för det är så många print, det ska vara så många olika storlekar, så vi behövde ta fram andra produkter som vi kan, som är en storlek, som är lätt att producera, så därav kom kimonon. Det är liksom ingen
Så den är lätt, för den är one size grej, men när idén kom till dig i Sverige, men produktionen har alltid varit i Gambia, eller? Ja. Och hur går produktionen till? Du pratar om hållbarhet. Ja. Berätta gärna.
Jo, men jag jobbar ju med flertal olika skräddarverkstäder eller ateljéer. Och egentligen så, vi byter ju print och så, men vi har inte bytt några modeller egentligen. För det är svårt att jobba fram nya modeller. Mm. Gambia har ju inte industrialiserats alls. Så allt är ju verkligen ett...
Handsigt.
Ett liksom. Hantverk.
Hantverk. Mm.
Som ibland går det, ibland går det åt skogen. Som till exempel badkläder lyckades vi absolut inte producera.
Och vad är det som gör att det inte funkar? Är det produktionen som inte funkar? Oj. Eller är försäljningen som inte funkar?
Men försäljning tycker jag, det funkar bra.
Mm.
När vi har saker som vi kan sälja.
Mm.
Men att... eftersom man inte har någon kultur av att massproducera och att alla skräddare verkligen är, de är ju konstnärer på ett helt annat sätt, så är det svårt att valla in folk i en fåra och säga att så här, den här sömmen måste exakt vara så här, annars så är det fel. För att det finns liksom inte det tänket. Vilket, det är väl det jag har tvekat. Jag har haft ganska mycket som har hänt med mig det här året nu när vi har bott i Gambia. Och jag har funderat på så här, men vad gör jag? Vad vill jag? Hur uppfattas det här egentligen? Vad gör jag egentligen för skillnad? Och då har väl det varit en stor grej. Att så här, är det verkligen toppen bra att jag kommer med min massproduktion då som jag vill göra till ett hantverkarsamhälle som 100% är mycket mer hållbart än hur vi lever här. För människor köper sina tyg, man går till en skräddare, man mäter sig, man syr upp efter sig själv. Man planerar, det är liksom ingenting som går fort.
Du går eller inte in på en stor kedja och bara plopp, plopp, plopp.
Nej.
Nej, jag förstår.
Och att då, det är väl, ja. Men tanken som har gått, och det är det som är problematiskt. Att, eller det är det jag har haft problem med.
Och vad, du säljer över nätet.
Precis.
Så du har en hemsida, du får gärna berätta.
Ja, mixgrill.se kan man ju köpa. Och ja, som sagt, vi har gått igenom lite olika faser nu sen jag flyttade dit. Så vi hade stängt ett tag för att jag var så här, jag vill inte göra det här längre. Jag tycker inte att det är kul. Men nu är vi öppet igen och vi kommer under hösten börja jobba mycket mer med att jobba med pre-orders. Alltså att plagget sys upp efter att beställningen är gjord. För att på riktigt kunna jobba med de här skräddarna som de är vana att jobba.
Då kommer, tänker jag, lite längre tid. Men då kommer inte ni bygga upp ett lager.
Nej, men precis. Och så tänker jag att man kanske planerar lite mer. Planerar sina köp lite mer. Och man vet att ja, men det dröjer också så här. Vill jag ha det till det här datumet, då måste jag beställa. Alltså att
jag måste fråga om tygerna, för det är väldigt, de är så otroligt fina, vackra. Men så här som man tänker så här, afrikanska Gambia mönster i mitt huvud. Men jag tänker också, är de lite försvenskade? Eller ja, är det, alltså, hittar du dem eller är det någon som trycker dem åt dig?
Ja,
eller är de redan producerade? Hur funkar
det? Ja, men mitt öga är ju väldigt svenskt. Även om jag tänker att min stil är gambisk så är den ju inte det. Så det är väl att jag gör färgval och så som jag tänker också kommer passa på svenska marknaden. Så vissa tyger köper vi där och vissa tyger producerar vi själva.
Och då trycker man upp tyger, eller
precis.
Hur? Och då gör man det för hand det också, eller?
Nej, det har vi jobbat med lite olika fabriker i Estland och i Kina.
Så allting sker egentligen ifrån Gambia. Är det, har du kunder bara i Sverige, eller?
Nej, men, nej, det har jag ju inte, men jag har Europa.
Europa,
USA. Ja, men absolut mest Sverige.
Det är så?
Ja. Vilket också är tråkigt.
Ja, jag förstår. Man vill ju bli global. Och
nej, vet du vad jag vill?
Nej.
Jag vill sälja där jag producerar. Jag tror det är liksom...
Det var min nästa fråga.
Ja.
Köper lokalbefolkningen dina grejer? Eller är det helt liksom utanför deras...
Till viss del, men det är också ganska dyra produkter för gambisk marknad.
Aha.
Ja, så det är svårt att hitta en nivå för att det hållbart ska funka liksom.
Och nu filmar jag lite live här på Instagram, det måste man göra.
Gud vad spännande.
Ja.
Gör du det?
Ja, nu gör jag det. Jag vet ju om, vi måste berätta för att jag filmade det precis. Du gjorde mönstret och printet till, vill du berätta själv?
Till barnvagnsmarschen.
Precis.
Ja, precis.
Som jag tycker är en jättefin sammankomst.
Ja.
Vilka som är det? RFSU som håller i det.
Ja.
Och du stod för deras årets print, kan man säga så?
Ja.
Och du måste, alltså wow, vilken fråga.
Ja, det var jättekul. Verkligen. Men ja, jag är jätteglad. Det är min man som har ritat det där printet.
Aha, så ni, det var liksom producerat coolt. Mm. Och då måste jag ju fråga också. När man flyttar utomlands så tänker jag alltid att man måste vara två om det. Eller är man två så måste man både vara med på det. Och då måste den andra också hitta på någonting som känns kreativt och värdigt. Eller, ja. Den andra måste ju också må bra. Hur har barnen tyckt om den här flytten? Och din man, vad gör han? Jag vet att ni bygger hus. Jag låtsas som att jag inte vet så mycket nu.
Ja. Jo, men barnen har gått, det har gått så bra för dem. Det var jättetungt i början och det var jättesvårt. Och vi var ganska nära på att ge upp några gånger. Det var svårt att komma in i skolsystemet. Alltså komma in i skolsystemet. Gambia är ju en gammal brittisk koloni.
Så precis, det var ganska, vad är huvudspråket? Är det
engelska?
Det är engelska, ja.
Så det var ganska svårt. Det är ganska strikt och så här hierarkiskt. Och som mina barn inte var van vid alls.
Är det lite så här nationalsången och skoluniformer?
Exakt. Mm. Så men efter en termin så, det var också tungt. För det, ja, så bestämde vi oss att vi skulle byta skola och testa en annan skola. Så nu går alla barn i Montessori-skola. Mm. Eller min äldsta dotter går i Montessori inspirerad skola och Rio Nenne går på en motsvarig skola. Och det har verkligen varit, alltså jag har inte ord för hur bra jag tycker det verkar att de har det så bra. Och de trivs så bra och det är ett helt annat sätt att tänka runt skola och runt. Så det har varit, det var verkligen räddningen att barnen hittade en plats där de kände att men här är vi trygga och här trivs vi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.